Tack så mycket för fantastisk bra sång. Tack Inger och Lars, tack Göran, tack Margareta och tack alla ni som är här. Stefan Bergmark heter jag, pastor i Pingstkyrkan, och det känns ju som att komma hem när man kommer hit också. Vi hör ju ihop, eller hur? Ja, en tyckte att vi hörde ihop, det känns bra, då är jag inte själv i varje fall. Hörrni, jag vet inte hur du brukar göra, men jag hamnar ibland i stunder i mitt liv där jag tänker på vad jag har varit med om, vad jag har upplevt, vad jag har sett, vad jag har gjort, vilka människor jag har mött och vilka intryck de har gjort på mitt liv. Och jag har funderat över det där inför den här söndagen, och jag har även varit i Almedalen söndag, måndag, veckan som har gått, och medverkat på något seminarium där. Jag har varit på Lapplandsveckan, och allt det där har landat i den här rubriken då, vilket samhälle är det vi vill ha? Och då känns det ju som att Guds ande på något sätt har förberett den här gudstjänsten, och att vi har fått lite olika pusselbitar längs vägen. Ska vi be en bön för den här predikan? Jesus, tack för att du har varit här. Tack för att din ande har mött vid oss och rört vid oss redan i den här gudstjänsten. Nu ber jag att du ska hjälpa mig att bära fram orden på ett sådant sätt så att det blir till uppmuntran, kanske utmaning, till välsignelse och till ett tilltal ifrån dig. Skala bort Stefan och förmedla det du vill förmedla, Herre. Jag ber om det i Jesu namn. Amen. Almedalen. Det räknas som ett av, eller kanske till och med en liten del, världens största politiska event. Om du tar programbladet för veckan och skulle lägga ihop alla olika aktörers arrangemang och program, så är det över 4400 programpunkter. Jag har en vän som är journalist på Dagens Medicin som jag träffade där nere, och hon bevakar då vårdsektorn. Och när hon skulle göra sitt urval på vad hon skulle titta på och skriva om, så hade hon 500 seminarier som handlade om vård enbart. Och det förstår ju vem som helst att en journalist kan inte täcka det och skriva om allt. Det är en jätteapparat. De svenska riksdagspartierna har en dag var där de får tala och adressera veckan och landet på ett speciellt sätt. Den anses vara viktig, och inte minst ett år som den här när det är valår. Eftersom vi i Pingstkyrkan har engagerat oss i att motverka slaveri, så hade jag blivit inbjuden att medverka på ett seminarium där angående människohandel och mänskliga rättigheter. Och det var intressant och lärorikt på många sätt. Få vara där, se myllret, möta människor. När jag lyssnade på Ulf Kristersson bland annat, Gustav Fridolin, Jonas Sjöstedt, KG Bergström och andra live, och försökte få någon sorts känsla. Vad vill de? Vilket samhälle vill politikerna bygga? Vad står partierna för? Vilket Sverige är det de drömmer om och längtar efter? Jag fick möjligheten att mingla med Öviks oppositionsborgarråd Anna-Britt Åkerlind som var där också, så att vi kände att vi är övikare, vi får hålla ihop lite grann. I bästa fall tänker jag att politikerna berättar vad de vill, vad de drömmer om, vad de ser. I sämsta fall, vilket jag ofta tycker händer, så talar de mer om vad de andra har gjort dåligt än vad de själva vill förverkliga. Men vilken typ av samhälle vill vi ha? Vilket Sverige vill vi bo i? Vilket Örnsköldsvik vill vi bo i och verka i? Jag vet inte, jag tror inte det är många som har missat att årets Almedalsvecka har blivit väldigt dominerat av att nordiska motståndsrörelsen, det vill säga en ny nazistisk organisation, rörelse, har varit där. Rädslans apostlar, de har försökt att störa demokratin, de har försökt att bryta ner och skrämma människor, och deras mål är ju att människor ska backa, naturligtvis. Är det ett sånt Sverige vi vill ha? Jag fick på Lapplandsveckan, jag pratade med Daniel Alm, ledare för Pingströrelsen i Sverige, och han berättade att en församling i Sverige där en människa har konverterat till kristen tro i Pingströrelsen, där lever de nu under en hotbild. Och en av konvertiterna blev här i veckan misshandlad av ett 15-tal människor på grund av att hans tro på Jesus. Är det ett sånt Sverige vi vill ha? Förra veckan var jag och besökte två olika människor på de psykiatriska avdelningarna i Sundsvall. För 3-4 veckor sedan så mötte jag en Öviksbo här ute på gatan, bara ovanför, nej, här nere blir det ju. Personen ser mig gå, stannar sin bil, kliver ur, rusar fram till mig, kramar om mig och säger: Stefan, kan inte du döda mig? För jag orkar inte leva just nu. Och jag vill gärna hjälpa människor, men där går min gräns. Vad är det för land vi bor i? Och har vi som kyrka, har Bibeln någonting att säga till det landet? Eller lever vi liksom i en subkultur där vi talar en massa fina ord till varandra som kristna, och så får det bli och vara som det vill där ute i samhället? Och nu kastar jag lite sten i glashus, för jag har faktiskt under den här mandatperioden blivit närmad av ett politiskt parti med frågan om jag skulle vilja engagera mig, och jag har tackat nej. För att jag vill inte att min gärning som predikant ska färgas av partipolitiska tankar eller känslor. Men jag tror på att kristna är engagerade i politiken. Jag tror på att vi som kristna finns i samhället, inte vid sidan av samhället. Jag tror att om vi ska ha någonting att säga till om vilket samhälle vi vill ha, så behöver vi vara med och engagera oss för det samhället. Vi kan inte stänga in oss, ha mysiga samlingar med svettiga ostmackor och för stark saft. Jag har fått anledning att fundera lite extra den här sista tiden. Men jag har funderat mycket. Jag tror faktiskt att det här är någonting som Gud har lagt i mitt liv. Hur möter vi som kristna? Hur möter vi som församlingar människor utanför kyrkan? Hur bygger vi broar istället för murar? Hur når vi ut? Hur är vi salt i den här världen? Och det ska jag försöka säga någonting om idag. Jag har 3 punkter. Och så har jag ett statement på slutet. Och sen skulle jag vilja att vi tillsammans tog några minuter innan vi öppnar för personlig förbön och allt annat, och be för vårt land. Be för de människorna som bor här och som verkar här. Första punkten, är ni redo? Så där. Men jag kör ändå, jag har ju ändå chansen. Liksom. För snart 15 år sedan så var jag i Kalifornien i USA. Jag gjorde en, vi kan kalla det en studiebesöksresa. Jag åkte dit i strax under 14 dagar och i syfte att besöka olika typer av kyrkor och församlingar för att se om jag kunde lära mig någonting i de kyrkorna. Det var stora kyrkor, det var små kyrkor, det var pingstkyrkor, det var metodistkyrkor, det var svarta kyrkor, det var vita kyrkor, det var karismatiska, det var mindre karismatiska. Det var en härlig blandning utav kyrkor. Och en av de kyrkorna jag besökte, den heter Saddleback. Och den startades, tror jag, på 80-talet någonstans. från noll. Och när jag var där så samlade de en bit över 20 000 människor varje helg till gudstjänst. De har en pastor som heter Rick Warren som en del av er säkert känner till. Och han har genom församlingsarbete kommit att få en röst som inte bara talar till den lokala församlingen utan når betydligt bredare. Han har skrivit böcker som har sålt över 30 miljoner exemplar. Han har varit på New York Times bestsellerlista över böcker i USA i över 90 veckor med en enskild bok. Han har en plattform som inte många predikanter har. Och det var spännande att få komma till den här megakyrkan och se hur den såg ut. Och när man kommer dit så kommer man till parkeringen och där har de ett sånt här tivoli-tåg typ. Och så får man sätta sig där och så får man åka med det från parkeringen till kyrkan för det är så långt. Åtminstone om man är amerikan. Och Pingstkyrkan i Övik som ju är ett helt kvarter i två våningar skulle vara som ett litet förrådsskjul i ena hörnet på det där campuset för att det är en sån enorm anläggning. Så tänker man då den här mäktiga kolossen, giganten. Och så möter jag en enskild människa där som visar mig runt och som berättar det här är det här om verksamheten, historien och allting. Och så frågar jag honom till slut, men vad var det som gjorde att du kom in i den här kyrkan? Att du är här, att du är engagerad, att du tror på Gud, vad är det som ligger bakom? Och då säger han, och det kommer jag nog antagligen att ha med mig så länge jag kommer att minnas någonting. Då säger han så här, när jag kom hit så upplevde jag att det här var den vänligaste platsen på jorden. Och i den vänligheten så öppnade han sitt hjärta för Jesus. I den vänligheten så hittade han ett rum där han kunde få leva sitt liv. Och så kunde han få bli en lärjunge. Och jag tänker att när Jesus eller när Paulus skriver i Filipperbrevet 4:4, gläd er alltid i Herren. Än en gång säger jag gläd er. Och så kommer vers 5. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Tänker jag att glädje, fröjd i Herren är våran styrka, det vet vi Bibeln säger. Men jag tänker att glädje och vänlighet, det hör ihop. Och med de två sakerna hör också Guds närhet ihop. Och jag tror av erfarenhet från mitt eget liv och av själavård och möten med tusentals människor under min tid som pastor att det är få av oss som upplever Guds närvaro speciellt starkt när vi grälar med våran fru. Du är alltid sån här. Kan du inte ge dig någon, hur dum får man vara? Det är inte så att man känner att Jesus är jättenära när man liksom är i det läget, va? Tänk om det faktiskt är så att Gud är närmare när vi talar varma, vuxna och vänliga ord än när vi talar arga och vassa ord. Tänk om Sverige skulle må bättre av en annan ton i den offentliga debatten. Men det är ju lätt att peka där ute och säga de borde. Vi kristna, vi är ju så bra. Pelle Hörnmark, en god vän till mig, han var pastor i Pingstkyrkan i Jönköping under en tid och då upplevde han följande. Han stod och predikade i talarstolen så öppnade sig dörren längst bak och så tittade in en kvinna så här lite försiktigt ungefär som att ska jag våga gå in eller inte. Och så kliver hon fram och så går hon in och det var väl inte så uppseendeväckande men efter henne så kommer det en stor schäferhund. Och hon går in i kyrkan och sätter sig och hunden är med och Pelle predikar och så rätt vad det är så kommer det en nitisk mötesvärd och talar om för kvinnan att tyvärr så kan inte du vara här eftersom du har hunden med dig. Då hundar är inte välkomna, så då får du också gå. Åtminstone var det så hon upplevde det. Och när hon sen pratade med sin vän som var medlem i Pingstkyrkan och som under en lång tid hade bett just för den här kvinnan att hon skulle få mod till sig och komma till kyrkan, så är hennes beskrivning: jag blev inte vänligt bemött. Jag var inte välkommen. I det fallet var det en lite valhänt mötesvärd som istället för att säga: jag ser att du har en jättefin vovve här, tror du han biter mig om jag tar en promenad med honom under tiden som gudstjänsten är? Eller är det okej om jag hjälper dig en stund så kan du vara kvar här och så tar jag hand om voven? Så mötte hon någon som uttryckte sig på sånt sätt så att hon kände att jag hör inte hemma här i kyrkan. Så det är inte bara där ute, det är inte bara nordiska motståndsrörelsen. Det är inte bara Twitter-trollen, utan det är mitt här i vår gemenskap som vi nu och då misslyckas. Men tänk om jag har utmanat Pingstkyrkan och många vänner i den har gensvarat på att vara den vänligaste gemenskapen i den här bygden. Min dröm, min längtan är att våran kyrka, men jag tänker att det är okej om Elim är med också. Tänk om det skulle vara så att vi som kristna i den här staden skulle bli kända för att vara de som bryr oss. Inte för att vi är mesiga, inte för att vi är mjäkiga, men för att vi bryr oss genuint. För att vi öppnar våra hjärtan och händer och faktiskt ser när vi går förbi någon. Det är min första punkt. Jag tror att vårt samhälle skulle må bra av att vara lite vänligare. Jag tror att de här punkterna jag har idag är betydligt viktigare än vilken reform som helst som vi kommer höra om under valrörelsen. Inte för att vi inte ska jobba med de konkreta, politiska, samhällsmässiga åtgärderna. Det måste vi göra, självklart. Men under dem måste samhället byggas av värderingar. Av något så gammaldags som etik och moral och karaktär. Människosyn. Och det är först då vi får klokskapen till att göra rätt åtgärder. Och då tror jag att Sverige skulle må bättre av om vi var lite vänligare. Ni behöver inte hålla med, men jag tror så. Ja, det är bra. Och jag tror faktiskt att Bibeln säger så. Att det jag talar ut nu är inte bara en livserfarenhet född i ett 44,5 år gammalt liv. Utan det här är en biblisk sanning att när vi är vänliga, då byggs vår gemenskap på ett annat sätt. Och då kan Gud vara nära. Ibland så förfasas vi över vårt land, över enskilda politiska beslut och ministrars uttalanden. Så säger vi, det går ut för Guds välsignelse kan inte vara över landet. Och det må finnas en del sanningar i en del av det där. Men i grunden så tror jag att Gud kommer välsigna vårt land om det finns en kyrka, en kristenhet som söker honom. Söker att leva i hans kallelse och vara vänliga ambassadörer för Guds rike. Då är Herren nära. Punkt 2. Och nu måste jag öka tempot. Fotbolls-VM talade om, Margareta. Hur många såg matchen mellan Sverige och Tyskland? Hur många vet vem den här mannen är? Jimmy Durmaz. Inhopparen som kom in med, vad det nu var, en kvart kvar, gjorde, man får vara vänlig men ärlig, inte sitt bästa inhopp. Och när det var 30 sekunder kvar så åstadkom han en frispark utanför svenska straffområdet. Och när det var 15 sekunder kvar så satte Toni Kroos den där bollen i mål och så vann Tyskland över Sverige. Alla blev förtvivlade, inte minst Jimmy Durmaz. Och ni ser ju hur han ser ut. Och ni har ju redan hört att hans efternamn är inte vare sig Andersson, Pettersson eller Lundström och jag. Och följdaktligen så blev det en hatstorm kring honom. De människor skrev att han var en blatte, en självmordsbombare, en muslim, pip, pip, pip. Han och hans familj, hans fru, hans barn blev dödshotade. Och hela liksom eländet bröt loss. Han fråntas heder och ära. Och han ser ju inte svensk ut. Och därför så är han avhumaniserad. Nu finns det ett problem i den här ekvationen. Det är att Jimmy Durmaz, han är född i Örebro. Och han är kristen. Han har alltså varit så utlänning eller muslim. Men bara för att han ser ut som han gör och råkar göra ett dåligt inhopp så släpptes hatet loss. Helt enkelt en enormt stor brist på respekt för en annan människas liv och person. Och när Jesus säger i bergspredikan, allt vad ni vill att människor ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Detta är lagen och profeterna. Då tror jag inte att han tänkte något liknande. Jag tror att Bibeln verkligen i djupet, genuint, uppmanar oss till att respektera varandra som individer och som personer. Jag uppfattar att den här boken, den gör ingen skillnad på vilket land vi kommer ifrån, vilken utbildning vi har, hur gamla eller hur unga vi är. Egil Svartdal predikade på Lapplandsveckan här nu och han talade om åldersrasism. Där han menar att ibland hamnar vi i ett läge i vårt land, i vår kultur, i det svenska. Där vi ser ner på den som är äldre. Där vi tänker att men, han är så gammal så honom behöver inte bry oss om längre. De är uttjänta, de har liksom passerat bäst före datum. Allt ska vara ungt och friskt och fräscht. Du ska vara 30 år och 20 års arbetsmarknadserfarenhet när du ska söka ditt jobb. Är du 35 så börjar det vara på gränsen för att du är anställningsbar för att snart är det dags för pension. Så det finns ju fallgropar på olika sätt i olika kulturer och i olika sammanhang. Men Bibeln lär oss att varje människa har ett unikt och okränkbart värde. Jag skulle vilja säga så här att vi som kristna och vi i vårt land, vi behöver lära oss att förtal, det är synd. Det är synd. Det är någonting som skiljer oss ifrån Gud. Det är någonting som skiljer oss ifrån varandra. När vi talar illa och grundlöst om någon vi inte känner. Det är synd att tala så här om Jimmy Durmaz. Det var en lagom klämkäck sommarpredikan jag drog till med här idag. Men jag tror att det är viktigt och jag tror att i det långa loppet så är det bra för vårt land, för vårt samhälle, för våra församlingar, om vi skulle kunna få falla tillbaka på någonting så grundläggande och enkelt som att vi ska respektera varandra. Det är inte okej när en invandrare kommer till Sverige, börjar tro på Jesus och blir trakasserad av militanta muslimer på sitt boende. Det är inte heller okej att du och jag som kristna tittar på varandra och underkänner varandras tro. Om man har respekt för varandra, då vill man hjälpa varandra längs vägen. Man kan tycka olika, men man vill ändå varandra väl, för man ser värdet och man ser den gudomliga avbilden i sin medmänniska. Så nu har jag talat om vänlighet och respekt. Två värderingar, två nyckelord som jag tror att Almedalen hade mått bra av, som jag tror politiken, valrörelsen, men också skolan, sjukhuset, kyrkan mår bra av. Och sista punkten då. Kärlek. Johannes 13 och 34. Jesus i sitt avskedstal. Ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Och om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Kärlek, vänlighet och respekt tror jag den mest sekulära svensken skulle skriva under på och säga, jo, men det är bra grejer. Och det är bra om de kan göra det. Men det jag talar om just nu är inte bara allmänmänskliga värderingar, utan det är vad jag uppfattar är fött i Jesus Kristus. Vad som är kärnan i den kristna tron, vad Golgata handlar om. Vad som är en skiljelinje och vad som kan vara en stötesten. Men för den som har tagit emot Jesus som sin Herre och som sin frälsare, så är det här inte någonting som är beroende på om det känns rätt eller inte, om det är en bra dag eller en dålig dag, utan det här är ett av de nytestamentliga buden. Det är ett av imperativen, det är ett av de där sakerna som Jesus inte öppnar upp för diskussion i, utan det han säger, ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra. En del brukar säga att de har svårt med uppenbarelseboken eller andra delar av Bibeln som de inte riktigt kan tolka. Och jag kan hålla med om det, men jag har ännu svårare med det här. För det här fattar jag. Jag förstår vad han menar, men jag har förtvivlat svårt att leva efter det. Att älska alla jag möter. En del av er ser helt blanka ut. Det verkar vara väldigt enkelt kanske för er. Men jag har en god vän. Orkar ni ett par minuter till innan vi slutar och ber? Orkar ni då en berättelse om en pastor som inte klarade av det här? Bra. Jag har en god vän som hade predikat i kyrkan han var pastor i. Trött, sliten, för han in fru och barn i bilen. Antagligen har ju de väntat jättelänge på att han ska komma. Men när han väl kommer in i bilen och åker hemåt. Barnen går fullständigt bananas i bilen på vägen hem. Jobbiga, bråkiga, skrikiga. Och min vän, han tappar allt. Han blir jättearg, pastorn. Så han tvärnitar mitt i vägen. Vänder sig om, skriker till barnen, nu får ni väl skärpa er. Sluta bete er som barn, typ. Och liksom gå loss på dem. Och mitt i den här utbrottet så kommer det upp en bil bakom honom på gatan och tutar. Och det brinner ännu mer i huvudet på pastorn. Så han, och så tar han bara upp ett finger till bilen bakom. Det bara blixtrar i huvudet på honom. Och sen gasen i botten och så kör han vidare. Och bilen följer efter. Gata efter gata, sväng efter sväng. Och till slut så är de hemma på pastorns egen gata. Och pastorn svänger in på sin och bilen kör förbi och svänger in hos grannen. Och ur kliver grannen. Så pastorn har alltså efter sin söndagspredikan tappat det så totalt så att han har visat fingret för sin egen granne. Han har brustit i både vänlighet, respekt och kärlek. Och jag tänker att här finns det någonting djupt mänskligt. En visshet, en erfarenhet som jag tror vi alla kan skriva under på. Även om vi vill vara vänliga, även om vi vill respektera, även om vi vill älska, så finns det tillfällen där livet går sönder. Där vi inte får till det. Det betyder inte att vi ska ändra värderingar. Det betyder bara att vi ska försöka hantera misslyckandena på ett sådant sätt så att vi kan återvända till värderingarna. Så min vän, han kliver ur bilen och tänker att det är ju ingen idé att skjuta på det oundvikliga. Utan han går över till grannen, ringer på och öppnar. Och jag är jätteledsen. Jag ber verkligen om förlåtelse. Jag begriper inte vad som får i mig, men jag gjorde bort mig. Kan du förlåta mig? Och grannen säger med ett stort leende: ja, men det här med förlåtelse och nåd, det är ju pastorns bransch. Så det ska väl inte vara omöjligt. Och så möts de och så försonas de. Och så kan de gå vidare. Tänk om vi kunde få ha ett sånt samhälle. Där man faktiskt även efter ett misslyckande kan mötas, försonas, upprättas och gå vidare. Jag ska läsa ett avslutande bibelord och sen ska vi be tillsammans. Vi kan resa oss upp. Vi vet ju att Jesus är sänd ifrån Gud för att rädda oss ifrån synd, ifrån död och ifrån skilsmässa, ifrån både varandra och ifrån Gud. Vi vet också att Bibeln beskriver honom som Guds son, som världens frälsare. Bibeln beskriver Gud så som varande kärlek och att Kristus är den som har personifierat och förkroppsligat den kärleken. Så ha det nu i huvudet när jag läser. Kärleken är tålig och mild. Kärleken avundas inte. Den skryter inte, den är inte uppblåst. Den beter sig inte illa, den söker inte sitt, den brusar inte upp och den tänker inte på det onda. Den gläder sig inte över orätten, men gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärda den. Jesus, nu vill jag be för Sverige. För alla människor som bor här i vårt land, vare sig de är medborgare eller asylsökande. Vare sig de är unga eller gamla, fattiga eller rika, nyktra eller missbrukare. Jag ber för oss alla. Du vet att ingen av oss är bättre än min vän som tappade humöret. Vi är alla syndare. Herre, hjälp oss att mitt i den syndfullheten bygga ett gott samhälle. i vänlighet, respekt och kärlek till varandra. Hjälp oss att inte se ner på varandra. Hjälp oss att inte roffa åt oss och tjäna på ett orättfärdigt sätt på varandras misär och olycka. Jag ber för våra politiker, oavsett partitillhörighet, om att du, Gud, med din ande ska beröra dem och hjälpa dem. Jag ber för alla de som vill ta ansvar för vårt land, Herre. Tack för att du kan leda deras hjärtan. Sen ber jag för oss som kristna. Gud, hjälp oss att bidra till vår stads bästa. Hjälp oss, Herre, att inte sätta oss innanför våra egna väggar i någon sorts salig subkultur, utan låt oss få vara med och bidra till människors bästa, både i Örnsköldsvik och i Sverige. Hjälp oss att vara vänliga så att du kan vara nära. Hjälp oss att inte bara tala ditt ord, utan göra ditt ord. Hjälp oss att älska även de vi har svårt för att älska, så att du, Jesus, kan bli upphöjd, trodd, älskad och efterföljd i ännu större utsträckning. I Jesu namn. Amen. Amen.